Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen nu till vårt första avsnitt i LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.
Ja, det här är helt otroligt.
Premiär, första, alltså en podd också.
Ja, nu är vi där också. Ja. Det är helt otroligt. Tänk vad vi gjort, alltså vilken väg vi har vandrat, det är helt otroligt.
Ja. Och att dra igång en podd också, det är ju som en milstolpe. Vi har ju pratat om det länge, inte haft möjlighet till det tidigare, men nu har vi ju faktiskt det. Vi spelar in vårt första avsnitt här hemma hos Niklas faktiskt. Ja, här kommer vi inte alltid vara sen, men första avsnitt så är vi här i alla fall. Och eventuellt några kommande avsnitt också.
Ja, precis. Och det här är lite speciellt. Vi kör faktiskt en podd. Vi kör också även en videopodd.
Mm. För det är ju så, den här podden sänder vi också i ett videoformat för våra medlemmar på YouTube. Så att, hallå till er där ute.
Då vinkar vi lite grann till alla där ute som ser det här, som är medlemmar.
Ja, alltså en podd, tänker ni kanske där ute. Men vad ska grabbarna snacka om här nu? Som vi inte redan ser kanske på YouTube eller som vi pratar i våra lives om. Men... vi har ju ganska mycket alltså, historia, mycket som har hänt. Alltså, vi är inte pur unga.
Va?
Ja, alltså, vi är i alla fall över...
25,
ja.
Som vi brukar säga.
Så att, nej, men som sagt, vi har ganska mycket spännande saker att berätta. Dels mycket privat. Det har hänt mycket, vi har mycket med LaxTon. Mm. Mycket med utredningar, mycket med inspelningar. Så det finns en hel del saker som... jag inte tror att ni vet om riktigt heller.
Nej, precis. Det är ganska kul att vi kan nog prata lite mer så här personligt i den här podden också. För folket. Så det vore ju jävligt intressant att se hur folk tar emot det. Mm. Kommer lite mer bakom kulisserna.
Precis. Och namnet LaxTon-podden, spökjakt på riktigt. Det är ju inte så mycket kanske ett påstående. Utan mer en frågeställning. För det är det vi vill ju öppna upp för diskussion. Vi vill öppna upp för en dialog och få ett ökat intresse inom det paranormala. Det är ju alltid vårt mål och sådär. Så att jag hoppas ni kommer gilla det här.
Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt.
Men för er som inte känner till oss då, ska vi ta en liten kort presentation om vilka vi är?
Mm, jag kan ju börja här lite grann. Niklas Laksonen heter jag då. Storebror blir det faktiskt.
Storebror, ja. Kan man inte tro. Jo, det kan man.
Nej, men det... det här intresset för det här med paranormala och allting, det har ju varit en stor grej i vårt liv. Jag ska bara hoppa in här. Mina lurar slutade funka. Mm-hmm. Jag måste bara kolla batterien. 60%, jag fattar inte.
Det var intressant.
Ja, mina lurar stängdes av mitt i podden. Jag bara, vad är det här som händer nu? Mm. Ja, ni ser att jag håller på, ni som ser videopodden ser att jag håller på att fiffla med dem, men jag fick inte till det. Nej, men om vi hoppar tillbaka till ämnet här. Jag menar, Niklas Laksonen, född och vuxen i Kiruna. Hur länge bodde jag där? Hur gammal blev jag innan jag flyttade därifrån?
Mm, vi kanske kan hålla lite på det. Jag tänker vi kan prata lite mer om när flytten gick från Kiruna sen.
Ja, det kan vi göra.
Men som sagt, storebror är du till mig och jag heter ju Tony Martinsson. jag kommer inte med säga ålder nu. Jag är faktiskt 40. Jag har fyllt 40.
Ja, jag har fyllt 46. Så jag är hyfsat gammal.
46?
Ja, du vet. När jag blir 50, då kommer du få köra omkring mig i rullstol. Bära mig upp för trappen och allting.
Jag kommer ha sån här babybjörn-sel och lyfta upp dig för trapporna på utredningen.
Ja.
Nej, som sagt. Vi är ju född i Kiruna. Längst upp i Norrland.
Mm.
Lappland, kallas det ju.
Ja, just det.
Men om vi går tillbaka lite grann, nu fick ni veta att vi heter Tony och Niklas. Men om vi går tillbaka lite grann till varför startar vi nu en podd då? Och varför just nu?
Nej, men om man tittar så här, jag tror intresset också för det här med streaming och folk gillar att lyssna och jag vet inte allting. Man använder podd ganska mycket nu. Man både lyssnar på det när man är ute och promenerar och när man jobbar, när man ska slappna av tror jag. Så det är ganska bra att komma ut med det nu också för våran del, våran historia lite grann.
Mm.
Så jag tror folk kommer gilla det.
Mm. Och just det, att vi har så mycket mer att berätta som kanske inte ryms alltid och får inte ta plats i en spökakt eller en utredning. Inte kanske heller i liven, utan vi har så mycket mer som ändå som man vill förmedla. Då tror jag podden är en ganska, ganska bra format.
Ja, absolut.
Vad kommer den här podden innehålla då? Vi har ju sagt i våra lives allt från mellan himmel och jord. Men vad tror vi att vi kommer ta upp under den här resan?
Ja, men om man tittar på det vi gör. Det är inte bara springa omkring i hemsökta hus och försöka hitta energier och spöken och sådana här saker. Utan vi är ju ganska ledande i utvecklingen också kring det paranormala. Jag tror det är ganska roligt för folk att veta också hur vi kommer fram till vissa saker. Och vad ska man säga? Hur vi utvecklas med våra instrument och instrumenten utvecklas med oss. Så jag tror det är ganska roligt kanske där också. Vi kanske helt plötsligt under podd börjar spåna fram ett nytt instrument. Jag har ingen aning. Det är mycket som kan hända här. Mellan himmel och jord.
Mellan himmel och jord. Ja, men det är ju det. Och alltså de ämnena vi kommer ta upp. Vi kommer ju prata mycket om självklart om spökakt. Om paranormala upplevelser. Kanske till någon gäst tänker jag som vi kan intervjua. Och ha med. Men även som sagt. Mycket så här kanske behind the scenes. Så mycket mer kanske hur vi tänker, upplever och känner. Under utredningen, men kanske en del med privat och sånt som har format oss till de vi är idag också.
Ja,
så det kommer bli väldigt, väldigt blandat och varierande. Det kommer inte bara handla kanske om just paranormalt. Och sen är frågan, kommer vi gå in på något som vi också tycker är spännande? Det är ju det här med UFO, aliens. Finns de? Finns de
Bigfoot.
Inte? Ja, men sådana saker också.
Ja. Men jag tror inte man ska stänga de dörrarna heller. Jag menar, allt inom paranormalt är ju paranormalt.
Mm.
Vi kör ju mycket saker där. Om.
Vad var det?
Jag vet inte.
Har du din telefon igång?
Nej.
Det stängs någonting av.
Hur lät det?
Ding, ding, typ. Nej, ja, ja.
Har du ljudlöst på din?
Jag har stängt av, det är flight mode.
Nej, men det är väl typiskt. Det är ju så här när vi direkt börjar snacka om saker. Det börjar hända. Kanske inte, jag vet inte om det spelades in, men jag hörde inte riktigt vad det var. Det är samma i natt också. Så nu hoppar vi lite i ämnet här. Men jag låg och sov ungefär vid 2:55. Vaknade att det bara något som faller. Bara studsar i golvet. Jag flyger upp och jag går runt i lägenheten men jag hittar ingenting. Och då säger Sofia sen att det har rasat en shampooflaska i duschen. Och det här är en korg som det står. Det ligger en shampooflaska där. Jag var aldrig inne och kollade in.
Alltså var shampooflaskan i en korg så den hoppade ur, menar
du? Ja.
Mm.
Så det blir så här, och du kan ju tänka hur det låter när det är lite tyst i huset.
Mm.
Men jag flyger upp, jag går runt och tittar och hittar ingenting. Jag tänker att det var någon annan som rasade, men det var det inte heller.
Mm. Ja, ja, häftigt.
Ja.
Jag tänker för att ni ska lära känna oss på djupet och ni som inte känner till oss innan och sådär. Jag tror vi måste börja från början.
Jaha, ja.
Vi måste backa tillbaka väldigt, väldigt många år. Ja, det blir ju 40 för mig och 40, vad var det? 48 för ni. Hur gammal var du?
25.
Nej, men faktiskt, du är född 74 och jag är 80. Mm. Så det är ju 6 år mellan oss.
Precis.
Men om vi börjar från början, vi föddes ju i Kiruna med 6 års mellanrum. Och ja, men hur var det när vi var små? Alltså man tänker våra familjeförhållanden, om vi börjar så då. Hur växte vi upp, var växte vi upp och hur var det?
Hur vi växte upp, vi var ju lompisbarn. Vi bodde, vad ska man säga, var är den fattigare delen? i Kiruna.
Det var väl det på den tiden, var det mer så här.
Eller arbetarklassen i alla fall.
Slummen.
Ja, det kallas det. Nej, inte slummen, men det var ju lompis, lompisungar, och vi var ju mest, alltså vi hängde ju hela tiden ute. Det var så mycket folk, man lekte utomhus med alla barnen, kommer jag ihåg. Mycket brännboll, köra gömma, allting.
Om man ska förklara det, vi bodde ju, det jag minns, det var ju, det kallas ett halvplan. Om man kan tänka det, alltså husen och lägenhet, för det var en lägenhet vi bodde i.
Ja.
Och komplexen var väl, det var ju trähus med massa lägenheter i. Väldigt enkla så sätt. Och det är en sån tydlig uppdelning i Kiruna, eller var det i alla fall då, det här med vägen mellan planerna som vi kallar det, och villaområdet, eller det vi kallar för det där rikemansområdet.
Ja, precis.
Men även alltså, så att när vi var små, du sa Niklas, att man lekte över gränserna, och man hängde med varandra över gränserna, över den här vägen. För det var sån tydlig skiljevägg mellan lompis då, planerna mot villaområdet.
Ja, absolut. Men jag tror det var så här också. Arbetarklassen, jobbade man upp sig ganska bra, då flyttade man ju ner till villorna. Då lämnade man det där, då var man lite finare. Så det var väl så det var. Men var man kompis innan det skedde, så var man ju fortfarande kompis efteråt. Mm. Men ja, jag tror inte det där finns kvar.
Jag vet inte heller. Alltså, nej, jag tror inte heller det på det sättet att det kanske lever kvar där uppe. Men för det har gjort om mycket och det har renoverats och fixat till. Och
precis.
Nu går du knappt att få en lägenhet där uppe i Kiruna.
Nej, och det är väl det som är rätt intressant också. Om man tittar bara tillbaka på den utredning vi gjorde här med MP till exempel. Mm. Att det också ska rivas. Det är så mycket som rivs där uppe nu. Och lompis kanske kommer finnas kvar.
Området tror jag finns kvar. Men jag tror att det kommer inte vara så likt med hur det har sett ut. Och det ser vi redan förändringar på att stadshuset inte står kvar till exempel.
Nej, precis.
Som alltid har varit där.
Ja.
Nej, men om man tänker, om vi backar tillbaka till ni hör att vi hoppar lite grann kanske, men att om vi backar tillbaka till barndomen när vi växte upp, planerna. Vi var ju många syskon.
Ja.
Och mamma och pappa bodde ju ihop, men de skiljer sig där 80.
Ja, nej, jag kommer faktiskt.
Ja, det jag funderar på när det hände, men det var ju slutet på 80-talet, eller om det var 87 kanske. 86 tror jag.
Ja, det går det.
Och då bodde vi på Rönplan 2 i den lägenheten.
Mm.
Ja, men vi växte ju upp kan man säga i ett skilsmässoförhållande där vi kanske inte hade jättemycket kontakt med pappa.
Nej, det var det inte.
Alltså vi hade ju mera bara att vi hängde varannan helg. Men det var lite typiskt kanske för den tiden också. Att det var så. Och det är något som är rätt aktuellt idag också. Det är ju väldigt många barn som växer upp just i skilsmässo förhållanden så att säga.
Ja, definitivt. Och jag tror det är nog mer vanligt än man tror just det här. Men för våran del funkar det ganska bra och hyfsat ändå. Mm. Morsan fick ju kämpa på ganska bra. Vi var ganska många syskon. Men vi hade ju varandra.
Mm. Det var jävligt. Men jag tänker, du fick ju ta en roll också som ändå som en fadersgestalt för hela familjen egentligen med syskon och mot mig och det är klart, det kanske inte var det lättaste att själv vara barn, ungdom, tonåring och så bara, ja men ska man axla lite ansvar också för familjen.
Nej precis, men det, hur ska man förklara det? Det kändes så jävla naturligt. Det blev ju det, den där hotar ju med stryk om ni inte klarar skolan. Det var typ det.
Men jag kommer ihåg vad du sa också så här med mig när det gäller skolan. Jag gick ju samhällslinjen där, eller programmet. Jag sa ju det också där. Men jag tror du tyckte så här. Nej, vad fan var det du sa? Du sa något så jävla bra som man tänkte att fan, det var nästan så här. Jag nästan hotade med att ja, men läser du inte nu så du skulle inte slå oss. Men att det var lite så här att ändå du sa någonting så jäkla bra som jag nu tyvärr tappade. Men
det viktigaste har jag valt, men jag märkte ju själv också med mina betyg att jag kom inte in någonstans. Jag kunde inte studera vidare, så jag fick ju gå industriprogrammet. Jag ville ju bli målare först. Det blev industri istället. Så jag har jobbat med det nu. Med svets och sån här, med plåt och svets och såna här saker. Men det var det jag menade. Jag sa det, jag tror jag sa någonting att fixa bra betyg så öppnas hela världen för dig. Det är något sånt där i alla fall. För det är det handlar om. Bra betyg gör ju också att du kan utvecklas. Du kan gå på högskola. Du kan göra vad du vill.
Mm. Ja, men det var något sånt att fixa betygen. Så inte till att göra som jag gör, utan det som jag har gjort.
Och då sa du,
jag vill åka skateboard som du.
Då drog jag till det med skateboarden över huvudet.
Ja, men jag åkte ju skateboard också.
Ja, det gjorde du.
Och du vet, på den tiden hade jag långt blont hår.
Någon jävligt.
Jag hade faktiskt långt hår.
Ja, det var krulligt också.
Ja, jag vet. Nej, men så att det var ju kanske en speciell uppväxt så sett. Och, ja, men du fick också kämpa mycket med, jag tänker framförallt det som jag kommer ihåg där med när du sommarjobbade också, att du ändå gav pengar till mamma i form av hyra, eller jag tror du var med och sponsrade till mina skor. Jag spelade ju handboll på den tiden.
Ja, nej, men det, alltså det var ju det, för jag kände så här, morsan gjorde ju asmycket till en som inte jag trodde hon kunde göra. Om jag sa bara, oh, morsan, jag skulle vilja ha en ny snowboard, och helt plötsligt stod en snowboard där med ett skor och handskar. Jag bara, vad fan, det är över. Då var det mycket pengar, det var över 10 000 kronor tror jag.
Mm.
Då kände jag, nej. Den där jag gjorde, jag kommer ihåg min första lön, då ville jag köpa en videokamera. Då köpte jag en videokamera. Resten gav jag till morsan. Sen därefter så gav jag min stora del. Jag har säkert över 80% av min lön till morsan.
Mm.
Som skulle kunna ro runt alltihop.
Mm.
Men det måste vi också säga att våra mamma jobbade på en bensinmack.
Hon jobbade på bensinmack. Det var ju först var det ju S så kallades det för. Och sen blev det ju... Ja, blev det Statoil?
Det blev Statoil efter det.
Just det. Och det är klart, ni får tänka också den tiden och där vi bodde. Hon kämpade på macken där. Fem barn att försörja.
Ja, det var helt... Ja, hon gjorde det jävligt bra.
Mm. Men det var också kämpigt. Alltså det var ju inte, som sagt, vi bodde väldigt enkelt och det var... Ja, men det var ju knappt att ibland att det fanns frukost på morgonen när vi skulle käka.
Toapapper.
Toalettpapper fanns ju inte. Alltså det var mycket så här som man idag tar för givet och ändå känner att det där, så där vill man ju aldrig uppleva igen.
Nej.
Men det var väldigt enkelt och man hade inte råd. Men ändå så, för hon fick ju köpa väldigt mycket på macken så att säga. Alltså,
ja, precis.
Ni kan ju tänka själv, storhandla till familjen mat på en bensinmack. Och plocka ut lön i förskott för att kunna få in mat. Mm. Eller sätta mat på bordet. Alltså att hamna där och för att de måste och betala det överpriset som händer på en bensinmack istället för att åka handla på vilken stor marknad som helst då.
Nej, det var ju det som också var mitt mål, det var att få bort henne från det man kallade det för att kritsa maten.
Mm.
Att hon skrev upp mat och så drogs det av på lönen. Att hela tiden buffra tillbaka så hon inte behövde hålla på att plocka ut små ören utan ha en fast månad som vi kan flytta den här storhandlingen om inte annat till en större butik. Mm. Och jag vet inte om det var Konsum då kanske?
Ja just det.
Ja,
men lite så att det var speciellt att växa upp på det sättet. Också kan vi säga en hel del alkohol i familjen. Mycket när man skulle, tyvärr då, det är kanske lätt att man hamnar där också när situationen är som där. Utan att lägga någon skuld på våra mamma och sådär. Men att, för hon finns inte med oss längre idag tyvärr. Hon gick ju bort 2018. Mm. Kan prata mer om det sen. Men just att det var något tufft. Man kan nog inte förstå riktigt hur tufft det var. Och då är det lätt att man flyr bort i någonting. Alkoholen tror jag var ett sätt.
Ja, det tror jag definitivt. Att man hela tiden bara måste kämpa för att överleva varje dag. Det tror jag definitivt. Så kommer helgen, då blir belöningssystemet igen aktiverat. Men jag tror det här också är något som har format oss till de vi är just idag. Med tanke på det här. Att man har, vad ska man kalla det? Är det humanitet? Nej.
Ja, men man kan säga att man fick ju växa upp väldigt fort.
Ja, definitivt.
Alltså, att vara barn, du fick inte kanske, om man tänker hur det skulle ha varit normalt, om det nu finns något som kallas för normalt, men att man, du fick ändå hoppa in i en ganska vuxen roll direkt.
Ja.
Och det var mycket, i och med att mamma jobbade ju kvällar och sen också nätter, så var det mycket eget ansvar med skolan och se till att det funkade hemma med alltså våra syskon. Om man tänker på Tina, Anna, Maria, så de fick ju fixa med hemmet, med städning, tvättning, mat och vi fick, jag vet själv, alltså det var ingen som hjälpte med läxorna, det fick man ju, det låg ett eget ansvar på en själv.
Ja, precis, och det är väl därför inte jag läste eftersom jag var äldst. Ja, precis. Jag prioriterade ganska mycket att vara ute faktiskt. Mycket av min ungdom åkte omkring på skateboard i Kiruna. Mm. Det var mycket sånt. Mycket, inte hyss heller, det skiter jag i, mestadels hyss. Det var mycket skateboard, basket och mycket, något som kallas för boboll.
Just det.
Vi spelade mycket boboll där uppe. Det var riktigt roligt.
Mm. Ja, då finns kvar boboll.
Jag tror det.
Ja.
Det gör.
Som sagt, så det var speciellt att växa upp där uppe. Och på ett sätt var det väldigt tryggt också. För det är ju ändå, alltså Kiruna, det var inte en storstad. Många, alltså, inte alla kände alla, men nästan.
Mm.
Mycket lek, mycket skratt. Mycket kompisar i sin omgivning som man umgicks med.
Ja, precis.
Så det var ju så sett, så ångrar man ju inte någonting att det var som det var, för det var väldigt, väldigt bra.
Ja, nej, men det var ju det. Och det är som jag menar, om vi hoppar lite grann till våra kusiner också, det var ju hela tiden någonting man gjorde med kusiner också.
Mm.
Och de bodde ju inte på på Lompis heller, utan de bodde ju en bit bort. Men det var inga avstånd då.
Det är så sjukt om man tänker. Alltså man gick ju, alltså jag har ju så starka minnen, och det är ganska konstigt. På vinter, jag cyklade ju alltid till skolan.
Ja.
Så jag gick ju först på Långblåsskolan, och sen man skulle flytta till högstadiet, så gick man ju på Bolagsskolan. Mm. Och det är ändå kanske en 3 kilometer ifrån där vi bodde. Och till och med på vintern, för jag älskade att cykla, så tog jag cykeln, trots att det hade varit snöstorm natten. Det fanns ju stort sett, det var ju alltså 30-40 centimeter nysnö, men då var det någon som hade gått, så det var som en smal stig, inga gångstigar vi plogade. Så det jag gjorde, jag tog upp cykeln på axeln och så gick jag och plumsade i snön till Bolagsskolan, för jag visste att när jag slutade skolan hade de plogat vägarna. Och då kom jag hem väldigt snabbt.
Ja, precis.
Så att man var ju dyngsvettig där. Stackars med den här klasskamraten. Måste lukta svettelux där alltså.
Ja, det gjorde man säkert. Men det var en annan tid då.
Ja.
Det var så. Men det är ingen tid som jag vill ha ogjord heller. Jag känner att den har ju gjort mig till den jag är idag. Och det ansvaret har ju också gjort en positivt till mycket, tycker jag. Jag tror det är också våra fans märker när de träffar oss. Alltså, vi är ganska humana. Vi är ganska enkla att prata med.
Mm. Och många undrar ju också den här relationen vi har. För vi är väldigt nära varandra. Ja. Jag tror alla syskon är ju inte så här. Det kan jag säga att vi alla fem är, alla syskon är. Och många, en del står inte ens ut med sin bror eller syster och funkar inte alls.
Nej, precis.
Och visst har vi väl haft duster i familjen också. Så, men ändå så hittar vi väl tillbaka till varandra. Och att få jobba ihop med dig till exempel nu heltid med det här och dela samma intresse, det är ju få förunnat. Alltså det är living the dream, kan man säga.
Ja, vad hade hänt om inte Linda hade gett i Spiritbox?
Ja, tänk. Ja, jag vet inte hur det hade gått, alltså hur det hade blivit. Och
ja, för det är ju den som gjorde att du blev intresserad och ville starta det här. Alltså inte kanske starta Laxton, men du blev intresserad av mer av ämnet.
Mm.
För vi kan ju backa tillbaka lite grann, för ja, ni som inte ser det här, ni ser ju mitt rum, det är mycket böcker där borta, lite artiklar och sådana här saker som ligger där. Och det är mycket sånt som har präglat mitt liv. Och det är, jag tror inte det har någonting med just vår kusines död heller att göra, den här fascinationen för det övernaturliga. Utan jag har försökt tänka tillbaka, så långt, långt tillbaka när det startade. Och jag kan, det minne har är ju anden på väggen på Tallplan. Om det är det som satt i startskottet för den här fascinationen av det.
Kan du berätta lite, de som lyssnar på det, vad var det då?
Anden på väggen var, jag tror det var vid 9-tiden på kvällen, så dök det upp en reflektion av ett fönster. Det speglades från isbanan till ett fönster på en övervåning, och så träffade väggen och det såg ut som en korsfäst, eller vad heter det, korsfäst person på väggen. Och då smög man dit och tittade på det här. Och då började folk trigga, bara det rör ju på sig. Ja. Och så sprang alla olika håll. Och vad kan man ha varit? Fan, 8-10 år.
Ja.
Så där redan tror jag det började.
Men då visste du inte om att det var en reflektion. Det är något jag kommer på senare. Då trodde man kanske att det var någonting.
Definitivt. Och det är det som har gjort, tror jag också. Att jag kommer ihåg mitt tankesätt. Att jag måste närma mig det här. Jag måste veta vad det här är.
Men var det redan så med det, att när andra sprang så gick du dit?
Nej, jag sprang nog med dem. Ja. Det gör jag definitivt. Men jag frågade säkert någon om de ville gå närmare.
Mm.
Och jag tror det är det som gjorde att den här fascinationen för det. För det är så mycket som jag tänker tillbaka. Det är med, jag vet inte vem som lärde mig anden i glaset till exempel. Det dök upp. Det har jag gjort också i väldigt tidig ålder. Och sådana här saker. Men jag vet inte vem som har lärt mig det. Det fanns ju inget internet då. Det fanns ju inte tv som visade det. Eller? Så det är ju jävla intressant.
Att det började så tidigt också.
Det är så jävla tidigt.
Mm.
Och det har ju följt med hela livet. Jag tycker det fortfarande är lika roligt. Jag tycker det är asroligt när någonting flyger i hemmet. Jag vill gärna försöka hitta vad det är också.
Väldigt, väldigt konstigt tycker ni kanske som lyssnar på det här. När någonting flyger i hemmet. Själv kanske man, eller ni, nu gör Niklas kanske likadan där. Men att ni kanske tänkte att ja, men det där, hade det hänt hemma hos mig, då hade det varit livrädd att flytta typ.
Ja, men det, vi ser det tror jag också på ett annat sätt. Jag ser det också som att det är någon här. Och jag förväntar mig då, i mitt tankesätt förväntar jag mig då att det är någon nära och kär som gör sig på min. Att det inte är något som har följt med oss från någon utredning eller något sånt. Det tror jag inte.
Mm.
Jag tror det är mer någon som är och tittar till och visar att nu är jag här. Och nu börjar vi närma oss december också, så vi får se.
Mm. Ja, som sagt, det här är ju, och när vi sänder nu och när ni lyssnar på det här, så är det ju den 25 december.
Ja.
Det är ju faktiskt den här dagen som på något vis också på ett tragiskt sätt blev startskottet för LaxTon. Men jag tänker vi återkommer till det. Mm. Om vi backar tillbaka till Kiruna då, barndomen, uppväxten. Vi var ju väldigt idrottsintresserade, både du och jag. Vi körde ju, jag spelade handboll i väldigt många år, nästan 10 år uppe i Kiruna. Du körde ju mycket med innebandy.
Jag körde innebandy, basket, badminton.
Var inte du tränare på i basket?
Ja, men det är en ganska intressant historia också. Men det var så att jag stod och kastade mycket boll utanför. Lärde mig själv basket. Jag hade sett på tv Michael Jordan och han var ju då skrym. Och jag ville ju bli likadan som han. Så jag stod mycket och nötte utanför.
Kunde du göra en sån dunk som han hoppade så här 5 meter och dunka i?
Ja, men jag sänkte korgen. Nej, men det var mycket sånt. Och då stod en kille, kommer jag ihåg, på en annan gård, om man säger så. Alla husen ligger ganska nära varandra. Så han stod på andra våningen och tittade att jag stod där ute och nötte så jävla mycket. Han såg ju att det här finns någon motivation varför han står där. Så kom han bara och frågade så här, skulle du kunna tänka dig träna damer i basket? Och jag bara, ja, det kan jag nog säkert göra. Men då är det för mig också att börja läsa på regler och alla de här sakerna som, visst, jag kunde ju mycket av. Men då tog jag över ett damlag, gick ju och tränade dem ett tag. Mm. Tills jag var tvungen att flytta dem.
Men man kan säga att också, ni som inte hängde med det kanske, men den här basketkorgen var faktiskt uppmonterad på väggen där vi bodde på baksidan, alltså på rumplan 2 där, mitt emot en tvättstuga och bastu kan man säga, så var det en liten asfalterad fläck som du tillverkade under den i skolan, den här basketringen, och så monterade vi upp den på en, no, på en plywoodskiva. Så stackars mamma där, för det där måste ha dunkat i väggen, alltså ja, tusentals gånger om dagen, men det var väldigt mycket basket.
Det var inte bara dunkningarna i det. Jag hade ju gjort så att det var dämpning i det. Jag hade ju satt en fjäder. Så träffar du längst ut på korgen så studsar den tillbaka och då bara...
Just det.
Så höll det på sådär. Och det vibrerade ju upp i hela huset. Så det, ovanför oss så bodde det ju 2 till.
Just det.
Vi bodde ju längst ner och så hade vi en granne emellan och en högst upp. Det är tur att de pallade. Men det var ganska... Det blev ju ganska stor centerpunkt ändå för oss.
Ja, och många barn, alltså det var andra kom dit också.
Ja.
Och till och med på våren när det var snö ute så tog vi ut genom, för vi hade ett litet fönster till en toalett där vi tog en slang och spolade rent. Jag försökte tina upp den i isen så vi kunde få knappt 1 meter isfritt som man skulle kunna få spela basket om.
Ja, precis. Det var riktigt kul.
Ja. Nej, mamma har verkligen stått ut med oss. Och man tänker också, om man backar tillbaka där, hur vi bodde. Vi var ju väldigt många barn, eller syskon. Och där valde ju mamma till exempel, hon hade ju inget eget sovrum.
Nej.
Hon sov alla år ute i vardagsrummet på soffan.
På soffan, ja.
För att ge plats åt barnet. Så vi fick rum. Och vi fick också dela rum. Men sen flyttade ju, Anna flyttade väl först tror jag. Sen flyttade du ut. Och då,
säkert, ja.
Ja, så att det vart ju ledigt så sett. Men där ser man också lite grann att helt otroligt vad hon har offrat ändå. Sov vi på soffan i, ja vad kan det ha varit, 13-14 år.
Ja, minst. Ja, det måste det ha varit.
Ja, helt otroligt.
Hade hon ens ett eget sovrum på rumplan 2?
Ja, kanske när jag sen flyttade då.
Kanske det var.
Ja. Ja. Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu. Om man ska berätta något som hände mig eller som jag var med om när jag var yngre. Jag stammade ju enormt mycket. Kanske ni inte hör nu, men det har jag faktiskt kvar ibland. Kommer ut så här dubbel... Framförallt när jag ska starta en mening ibland så kan det bli dubbelbokstav. Så jag gick i talvård i typ 3 år.
Ja.
Från, om det var från 3 eller 2 och så ett antal år framåt. Tack och lov försvann det ju. Så att det är väl klart, det är många som stammar idag. Och,
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det är ju det. Det är ingenting som är... Kan man säga något? Jo, det kan vara, det är väldigt jobbigt för den person som har det. Men också kanske Men snarare omgivningen som lyssnar på det vill gärna fylla i, kanske hjälpa till med vissa saker. Och det var ju det man tyckte var mest jobbigt. För det som hände mig, det var att man orkade inte prata till slut. För det, man visste att det är alltid någon annan som fyller i det jag säger. Men det försvann ju, tack och lov. Nu har jag inte kvar så mycket sviter av det.
Nej, det är bra. Ja, det var jävligt jobbigt.
Och en stor händelse då, egentligen startskottet indirekt kan man säga, var ju den tragiska händelsen 1988 i Kiruna. Och ja, man blir alltid lite tagen när man ska prata om det där. För det känner jag mig fortfarande på våra föreläsningar vi är ute också. Att det är ju, trots att det är alltså 88, vad blir det? Det blir ju, hur många år sedan blir det? 32 år sedan.
Så jävla länge sedan. Det känns så jävla purfäst i minnet om man säger så.
Mm. Men när jag var alltså 88 då, så om vi backar ända tillbaka till början där, så firar vi ju faktiskt jul hemma hos oss i Rönnplan i Kiruna där. Tillsammans med, ja, med familjen. Våra kusiner var där, Peter och Johanna. Emil, Anton, vi hade, ja men alla var där. Mm. Så som det brukade vara.
Ja.
Det var inga konstigheter då. Och starkaste minnet är det, det är ju när Johanna går fram till mamma. Det här minns jag så himla tydligt. Hon frågar mamma, ja men är det okej om vi sover här?
Ja, precis.
Och mamma sa, ja men självklart får ni sova här. Men de valde ändå att åka hem till villan på Ringvägen då. Och jag var ju på väg, för Peter frågade också om jag skulle sova där. Men så ringde ju Simon då, en av mina bästa vänner då, och sa det att, ja men jag har fått en svart kälke i julklapp. Och det hade jag också fått, en sån här Stiga kälke, riktigt sån här. Ja, men riktigt cool kälke. Mm. Så då valde jag att sova på Blockvägen istället. Den natten. Så jag åkte aldrig till Ringvägen. Och den natten då. Ja, klockan var väl runt 3:30.
Ja, det var det.
Ja. Så startade ju en brand. Eller branden kanske hade pågått en stund. Nu i efterhand vet man ju att det var att det hade legat i väggarna ganska länge. Någon form av elektriskt. Som hade legat pyrt. Så det var ju väldigt häftigt förlopp på allting. Ja, men den natten då så vaknade ju våran morbror upp. Han försöker ju väcka hans fru. Hon vaknade inte riktigt, förstår jag. Hon var ju nästan på väg bort också. Det var ju rökfyllt överallt i deras sovrum. Emil Anton, 1 och 2 år gammal ungefär var de vid den tiden. De såg och skrek bara med sina blöjor där i en liten alkov, minns jag att det var, utanför sovrummet. Så våra morbror slängde ut dem ut från balkongen, andra våningen. Alltså, tänk, det här är Kiruna 25 december. Nu vet jag inte temperaturen, men det är inte ovanligt att det är 20-25 minusgrader.
Ja.
Och kasta ut de barnen först. Alltså, och få liv i hans fru. Och sen få ut henne ur huset. Och sen veta att jag har 2 barn till som ligger på andra sidan korridoren. För det var ju som en lång korridor mellan de här sovrummen. Och veta att där ligger de äldsta barnen, Peter och Johanna.
Mm. Det ja, vad ska man säga? Det är så jävla svårt än så tänka sig det. Det är ett förlopp som jag önskar att ingen hade fått uppleva. Man blir totalt hjälplös. Kan inte göra någonting. Det är helt otroligt.
Och det går som inte att föreställa sig. Man kan säga att man kan försöka, men det går inte att ta in. Alltså de som har mist ett barn har ju, alltså det är någon som, det måste vara den, tror jag, den starkaste sorgen ändå, att alltså, föräldrarna ska inte begrava sina barn, det ska vara tvärtom.
Ja, precis.
Och våra morbror försökte ju verkligen ta sig över det här golvet som var illrött av hetta. Och han fick ju svåra brännskador också genom att försöka ta sig dit. Men driften var ju väldigt stark ändå att försöka, men när man inte kan det och måste ge upp. Alltså det ögonblicket, tänker jag, som förälder när man står där. Det går inte.
Nej.
Och jag måste lämna dem. Det är ju...
Nej. Nej, fy fasiken.
Det som händer därefter, det är ju att vår mormor måste ju hoppa ut. Han klarar inte av att vara där inne. I hopp om att kanske skrika på framsidan. För hoppa ut på baksidan genom den här balkongen. Ganska högt var det också.
Mm.
Men det var ju snö, så det kanske inte... Det dämpade ju fallet så. Men att gå runt där på framsidan och se köksfönstret och Johannas rum. För det var Johannas rum de sov i, Peter och Johanna.
Mm.
Och skrek utanför för att försöka väcka dem. Men det går inte. Och han ser lågorna slå upp från köket upp i sovrummet. Och se det. Alltså jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså det måste vara... Ja, det är ju ett minne man inte vill ha, men samtidigt som aldrig kommer försvinna.
Nej, precis. Det ligger ju verkligen inpräntat i en. Alltså.
Ja.
Nej, det är ofattbart. Ofattbart här.
Ja. Och det som är det konstiga i det här också, det var att Peter hade ett sovrum nere i källaren egentligen.
Ja.
Men den natten valde han att lägga sig uppe med Johanna i hennes rum.
Ja.
Det så att hur en tragisk det är på ett sätt, så hade de ju varandra. Och jag kan ju bara hoppas att de inte kände någonting. Att det var mycket röken först som de andades in, och att de bara fick sova, så att säga. Slömmar in.
Ja, det hoppas jag också. Hoppas verkligen.
Och då, jag minns när vi var små, när vi frågade lite grann vad som hade hänt och sådär, så minns ju mamma berättade, ja men de hittades ju liggande tillsammans uppe i deras, eller i Johannas säng. Men branden hade inte tagit dem, utan det var bara att de hade somnat in. Jag förstår ju varför hon sa så också, vi var ju så små, alltså jag var 8 år.
Mm.
Och du var då 14 blir det då. Att man då säger så till sina barn. Men sen, det var ju bara för ja, kanske 8-10 år sedan, där hon berättade hur det egentligen var då. Att de hittade sig ju inte uppe hos Johannas säng, utan de var ju faktiskt nere i källaren. De hade ju rasat igenom, alltså Johannas rum, genom köket och ner längst ner i, ja, det blir inte Peters rum, men nästan.
Ja.
Jätte. Så det var ju väldigt, väldigt, man förstår vilken hetta det måste ha varit.
Ja, herregud. Det är så svårt att föreställa sig allt det här. Man såg inte scenariot, men man har det inpräntat i sig av alla de historierna runt omkring det man har fått höra. Så det har ju en visuell bild i huvudet. Det är helt galet, och den försvinner ju aldrig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den morgonen dagen efter då?
Ja, herregud. Den är ju verkligen inetsad i huvudet på en. Men jag tror det bankas på dörren vid, kan det ha varit 4:30 kanske. Min moster bankar på dörren, skriker, bankar på dörren, kommer in att det har brunnit. Och Peter och han har inte tagit sig ut här för mig. Och jag fattar inte, vad då inte tagit, det är klart Peter har ju rymt, det fattar inte. Han har ju hoppat ut och stuckit, han har ju gömt sig i skogen eller någonting sånt där. Så ja, det kommer jag ihåg. Jag slog näven i en garderob där och sa att han har rymt, fattar ni inte det? Och så gick jag in i mitt rum, tror jag. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer, men jag var helt övertygad att han hade hoppat ut och stuckit och gömt sig någonstans. Det var det, så jag tog den nyheten i alla fall, men det var helt jävla galet.
Och jag minns, jag kom ju hem, jag visste inte om någonting, men jag tror att de kanske ringde, de måste ha ringt i Blockvägen där jag sov då hos Simon. Och att de, jag vet inte vad klockan var, det kanske var på morgonen någon gång vid 7, kanske 7:30. När jag kom hem då har jag den kälken och med min overall på, jag minns det jättetydligt. Och då mötte jag också Ann-Britt ute, våra moster då, som talar om att det har hänt något fruktansvärt hos Peter och Johanna. Och att Peter och Johanna inte lever längre. Det minns jag. Och det sa hon typ ute i farstun innan vi gick in. För sen när man väl kom in, då var det ju Alla grät ju, det var ju...
Ja, ja det är helt galet.
Så man kan säga att den händelsen, den tragiska, tragiska händelsen för så länge sedan blev också startskottet för intresset som ökade ännu mer. Du hade det lite innan och för mig blev det ju, och för vår familj så var det ju jättemärkligt sits där på något sätt att vi började uppleva saker i vår lägenhet i Kiruna. Alldeles strax efteråt det här hände. I en lägenhet där vi inte hade upplevt någonting innan.
Nej.
Nu började det hända saker. Och det är inte så konstigt om man tänker att det ligger ju så, det var ju där Peter och Hanna spenderade sin sista tid.
Ja.
Timman innan de gick bort så var det in i vår lägenhet. I där det var skratt och härlig stämning och ja, men som julerna brukade vara. Fulla förväntningar och sen bara timmar senare så fanns de inte längre. Och det är just det året efter, det var ju det här hände som sagt 88, 25 december. Och om det nu var i januari, februari 89 då.
Mm.
Som jag var med om min första paranormala upplevelse. Och om vi tar den så sitter jag i mitt rum och jag känner det här kalldraget som är i Kiruna om man öppnar en dörr och om man öppnar, ja men om vi hade öppet balkongdörren till exempel, så får man inte kalldrag. Och när jag vrider på min stol som jag hade där så ser jag att dörren är stängd, men det jag ser är den här gipsfiguren och jag har faktiskt med dem. Nu, ni som är i podden hör inte eller kommer inte se det här, men ni som tittar på det här på våran kanal.
Kanalen närmare en kamera får ni se. Jag tar en av dem här och lägger dem.
Ja. Så kan ni ju titta lite grann på hur de ser ut. Jag kan beskriva dem. De är handmålade. De här är faktiskt, jag för mig att min moster höll på mycket med så här gips. Så att de fyllde chokladkartonger, om det var alla din kartonger med gips. Och sen hade Johanna målat de här och gett till min syster Tina i julklapp. Så här såg de ut och de är lite målade i svart och blått. Och ja, hon var ju så pass liten, Johanna. Men de här finns kvar, originalet. Och en av dem, nu vet jag inte vilken av de här, men en av de här gled alltså på golvet 20 cm framför mig och stannade. Och då visste jag att de här fick ju Tina från Johanna. Så började det. Det är egentligen galet vilken här. Och vi, att vara med om en sak, att någonting flyttar på sig. Så lite, jag minns ju, jag kan inte säga att jag varit livrädd, men jag har varit helt tyst. För jag hörde mamma ute i köket, jag kunde inte skrika, jag kunde inte bara, för jag tittade, vad fan är det som händer? Vad är det jag ser? Det blev någon form av fascination kring det. Inte kanske någon rädsla, för någonstans var just det att det där är Johannas. Johanna känner jag ju också. Och då var det mamma sa alltid så här, men så fort det händer någonting, men det är bara Peter och Johanna.
Mm. Nej, men det är ju så. Och det är samma händelse som hände när jag sov där. Jag tror jag hade flyttat till Borås redan då. Jag kommer inte ihåg så mycket av de mindre händelser som hände i lägenheten. Men så här var det också, att jag var inte mycket hemma. Jag var mest ute. Du var ju mindre, så du var ju mer hemma. Jag var ju ute och körde skateboard och jag redde på med grabbarna. Men den händelse som hände på natten, där en jungfru Maria-staty föll ner, välte bara Peters kort. Och statyn hade bara en skada, tror jag. Det var på armen eller någonting.
Du kan förklara lite hur de var placerade.
Ja, Jungfru Marian hängde väl på väggen, en sån här stor gipsfigur. Och det var en bokhylla, jag får mig, det var en vit bokhylla, om jag tar helt fel. Och den var ovanför där. Nedanför på nedre delen av bokhyllan så stod Peter och Johannas kort bredvid varandra.
Men de var ganska långt ifrån, alltså man tänker från gipsfigurens sida så var det ju ändå ganska, jag minns att de stod ju inte tätt, utan de var ju ganska långt ifrån varandra. Och hade gipsfiguren ramlat rakt ner så hade den inte plockat något kort. Utan den måste ju ha åkt åt sidan, ja, på något precis. Sätt.
Och det är det den hade gjort. Och den hade ju som valt, om man säger, gått ner mot Peters håll. Jämfört med den här smällen. Alltså den här gipsfiguren väger säkert 1,5 kilo eller någonting. Så det small ju på ganska bra där vid 3 på natten. Eller vad det var. Så vi, både jag och morsan flyger upp och så hittar vi det här. Resten av ungarna tror jag sov, men vi båda flyger upp. Och det var ju också jävla intressant.
Så man kan säga att det var hela familjen började uppleva saker. Även mamma började uppleva grejer. Hon hörde ju grejer och, som flyttade på oss. Vi hade en jojon till exempel som vår syster Tina och våra grannar var med om till exempel. Ja, att den kommer flygande i luften runt ett, och landar i ett bord. Och det konstiga i hela det här, det är ju att de sitter och tittar på Törnrosa, den tecknade serien.
Ja, just det.
Och den här jojon kom flygande precis, det är någon sekvens i den här filmen där är det någon brand, eller är det någon eld som kommer upp. Då kom den åkande. och runt där. Jag minns dem, de kom utspringande, så jag kom precis hem då. Jag mötte dem i farstun, livrädda att den hade åkt och flygt. Och när jag tittar och går fram till bordet så sitter den fastlindad runt benet, stenhårt. Jag fick ju ta en kniv och sprätta upp alltihopa. Jättemärkligt. Men, så det var mycket sånt. Det var mycket med leksaker. Det var mycket med bollar. Mamma upplevde en boll som kom studsande. Mycket med ljud. Och som jag sa innan, det var exakt det mamma sa. Men det är bara Peter och Hanna. Mm. Och jag tror de orden på något vis har gjort att vi är de vi är idag. Och att vi är ganska lugna. För många tycker det. Men ni är så himla lugna. Det händer ju jättemycket grejer. Och, inte bara att vi är från Norrland och sega ibland kanske. Utan att man även har ett lugn.
Mm.
Och det är nog fortfarande, oavsett vilket ställe vi är i Sverige eller ute i Europa, på de värsta ställena som finns, så är det fortfarande ett lugn och någon form av tanken då som ligger kvar där. Men det är bara Peter och Johanna, även fast vi är kanske i Tyskland på något ställe. Det är ju inte Peter och Johanna som är där, men orden och känslan är det. Den här lugnande känslan om att det inte är något farligt finns fortfarande kvar, oavsett var vi åker egentligen.
Ja, absolut. Men det är så, jag tror det gör det i varje ställe vi åker till, så behandlar vi också stället med respekt. Vi åker till någon som är där. Alltså, har folk aktivitet hemma, då är det ju någonting annat som är där hemma också. Och då måste vi försöka dokumentera och registrera den energin som rör sig i det huset. Spöken eller vad man vill kalla det. Och vi går ju aldrig in dit och börjar skrika åt dem och provocera dem och hålla på, utan vi kör vårat sätt att kommunicera, låter dem bli hörda. Ofta så ibland har det hänt att det blir helt långt på ställen också, så det är ju rätt intressant. Men andarna, energierna blir, de får säga det de vill. Och vi är ju där med respekt för att lyssna på dem också. För vi säger ju det, är det någonting ni vill säga så säg det nu. Så det är ju rätt intressant. Mycket hur man beter sig när man är på plats, om man säger så.
Om vi då hoppar fram lite grann i tiden här. Du blir äldre, du flyttar till egen lägenhet, gör lumpen och sen väljer du att flytta ner till Borås.
Mm.
97.
Ja, 96-97 där någon gång. Ja. Jag tror det var januari 97 var jag nog här nere. Ja, det, nu har jag ju bott så länge här och välja att flytta ner hit. Det var ju en före detta flickvän till mig som började plugga på högskolan och det gjorde ju också att jag vill inte kasta bort vårt förhållande, så jag valde att flytta mig ner. Och vad ska man säga? Jag blev kvar här. Även efter vi separerade så blev jag kvar här. Och fortsatt bo här. Bo nu tillsammans med Sofia då. Och Borås har ju blivit som hem också. Både Kiruna är hem och Borås är hem. Så det, man har bott lika länge så känns det som på båda ställena. Så det,
ja, men det är ju det. Ja. Man tänker 97 då. Det är ju, ja.
Ja.
I stort sett lika länge på båda ställen.
Och du kom ner 2000.
Exakt 2000.
Vad var det som fick dig att flytta ner?
Ja, men det var ju du som sa till mig. Ja, men för då, på den tiden då jobbade du på samma mack som mamma jobbade på Statoilmacken uppe i Kiruna. Och du sa, jag minns det, ja, men ska du stå och flippa korvar hela ditt liv så här? Att prova på och kom ner, säg upp det, för jag hade precis fått fast jobb också.
Mm.
Och tänkte jag, då kan jag väl stå här då. Och du bara, ja, men säg upp dig, flytta ner, så att nästan på dagen, jag sa upp mig, packa en väska med kläder och sen kom jag aldrig hem igen. Så var det ju i stort sett.
Ja, men det är så jävla drastiskt. Ja. Det låter som att nu flyr jag, nu sticker jag. Men ja, det var inte att fly heller. Jag tror det var bara att skaffa sig möjligheter. Alltså visst, det är ju väl inget fel att bo kvar i Kiruna. Kiruna kommer alltid finnas kvar. Förutom att man då flyttar stan och har sig. Men man kan alltid flytta tillbaka hem dit också.
Mm.
Men att inte prova på när man är rätt ung. Och sen efterklokt tänka, jag skulle nog ha testat ändå.
Mm.
Utan testa på, funkar inte, flytta hem.
Mm. Ja, men det är så har vi alltid sagt, Kiruna kommer alltid finnas kvar. Och sen är det inte för alla. Vissa vill ju alltid vara kvar i det. För det är ju väldigt fint där uppe med skoter, natur, fiske, jakt. Alltså det är ju väldigt vackert och tryggt att bo där.
Ja.
Nu är det svårt att säga om det är tryggt att bo där nu, om det är säkert ändrat kanske. Men ändå, det är, om man tänker när vi bodde där i alla fall.
Ja.
Och nej, men det var ju så. Jag flyttade ner, fick jobb och så började jag köra truck här på Ericsson faktiskt här ute.
Mm.
Och sen jobbade jag uppåt och slutade som platschef nu då, som var det senaste.
Och nu är det bara vd.
Nu är jag bara vd för det här lilla bolaget. Nej, men som sagt, vi bor i Borås. Men hjärtat finns också kvar i Kiruna. Så det är som att komma hem till båda ställena.
Ja, men det är det. Mm. När man åker till Kiruna då längtar man till Borås. När man är i Borås så längtar man ibland upp till Kiruna. Mm. Så är det bara.
Precis.
Och vi har ju våra vänner, vi har våra syskon i närhet till Kiruna och i Kiruna. Så det är ju jättekul att åka upp och träffa dem. Mm.
Och vi har också Maria bor ju här i Borås, här utanför, ja, i Dalsjöfors.
Japp, en syrra.
Yes, vi har ju lite familj runt omkring här.
Ja.
Och nämnde det inte innan där, om du tänker rent familjemässigt. Jag är ju tillsammans och gift med Linda sen 8 år tillbaka. Mm. Jag har ju 2 tvillinggrabbar, Melvin och William. Tonåringar nu. Och 3 bonusbarn då, det är ju Isabel, Sissi och Gabbe då.
Mm.
Alla de 3 är faktiskt vuxna nu. Det är också helt otroligt.
Ja.
Herregud, vuxna barn.
Jaha. Och du var över 25.
Och jag var över 25, så tänkte ni jag har börjat.
Nej, det är helt galet. Det är helt galet. Tiden går fort.
Väldigt fort. Men nu bor vi i Borås och som sagt, vi har jobbat många år. Vi har kört dubbelt med LaxTon. LaxTon startade ju som sagt 2014. Vi pratade lite snabbt om det innan där. Att jag fick ju den här spiritboxen av Linda i julklapp. Vi körde igång den hemma, jag minns det jättetydligt. Vi körde igång den i lägenheten, nere i sovrummet. Och när jag då ställde frågan om det är någon som är här så kom ju den rösten igenom som jag kände igen direkt. Jag spelade upp det för dig. Och du hör ju också att det är Peters röst. Vår kusin Peter som gick bort i branden i Kiruna.
Ja, nej, det var jävla häftigt. Och jag menar, jag visste inte om att du hade en spiritbox. Så det var rätt intressant att veta att du hade fått en sån också. Och sen hade du spelat in det här. Det var ju sjukt alltså. Och höra hans röst, man har inte hört hans röst på många, många år. Då var det inte 32 år, kanske 28 år.
Mm, ungefär.
Ja. Men i alla fall, få höra hans röst igen. Alltså de minnen som dyker upp i huvudet. Det är ju helt otroligt. Men det är, jag är glad att vi fångar dem. Mm. Det sparkade igång den här maskinen.
Och det är synd att inte jag har kvar inspelningen för det där. Det är, alltså jag och teknik. Det kommer ni märka under tiden ni ibland lyssnar eller ni som tittar på våra klipp att det är du som sköter det tekniska. Jag är inte så duktig på de bitarna. Så jag hade inte gjort någon form av backup eller på det där.
Nej.
Men de som inte vet om vad vi pratar om spiritbox, vad är en spiritbox?
Ja, precis. Spiritboxen är den här som vi kan scanna genom FM och AM bruset och i det här bruset som den scannar så snabbt vi ligger på ungefär 150 millisekunder och scanna genom hela FN-bandet. Och i det här så kan det alltså dyka upp ord. När vi ställer en fråga eller om andarna vill säga någonting. Kan ni komma in till oss här och berätta vad det här är för rum? Och då kan de säga om vi är kanske i Borgvattnet, gula rummet. Och det är rätt intressant. Och då får vi alltså rösterna rakt genom det här bruset. Och därefter kunna kommunicera. Och de här rösterna vi hör är också deras egna röster.
Mm.
Hur de lät när de levde, om man säger så.
Man kan säga att den spiritboxen används ju av alla team, de flesta team runt om i hela världen. Så det är inget unikt bara för oss på LaxTon. Och det är ju en teori när man använder den.
Ja.
Hur den ska funka och vad som kommer igenom. Men man kan inte sticka under stolen om att vi har ju fått igenom fantastiska ord. Både sånt som är kopplat direkt till oss. Alltså vi fick in mitt namn i Borgvattnet, Tony Martinsson till exempel. Men även sånt som kommer hälsningar från nära och kära har ju kommit igenom sprut också.
Ja, vi hade ju här nu när vi var uppe i Kiruna morsans röst kom igenom och säger mina pojkar också. Så det är ju ganska intressant. Mm. Och det är ju hon som brukar kalla oss det. Nu kommer mina pojkar.
Mm.
Så, ja.
Ja, det är häftigt.
Mm.
För er som tittar så har vi faktiskt mamma kanske i bild bakom Niklas där.
Hon
hänger alltid med där.
Ja.
Hon sa ju alltid det att oavsett vad som händer så kommer jag alltid vara med er på alla föreläsningar och utredningar. Det är ganska intressant. Är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökjakt tillsammans med oss på LaxTon? Gå in på laxton.se och läs mer. 6 år senare sedan vi startade LaxTon, 2020, så tog vi ett enormt viktigt beslut för oss. Och för dels för familjen, dels privat, men även för LaxTons framtid egentligen. För vi stod i ett vägskäl att ja, antingen lägger vi ner LaxTon och fortsätter med jobben. Eller så kör vi helt på LaxTon. För det går inte att fortsätta som vi har gjort nu i 6 år med dubbla arbeten. Varje kväll, helg, aldrig ha någon form av fritid och aldrig få någon form av lugn. Utan alltid arbeta. Vi var ju nära att köra slut på oss själva. Jag tror att det var nog det också. Man tänker Linda och Sofia var ju med mycket innan, men jag förstår ju dem att de inte orkade. För att intresset för det här, du och jag brinner ju för det här. De kanske fick komma med I början var det lite mer att vi behövde hjälp. Så man förstår ju det att de blev ju helt slut av att åka med oss på det här. För det var ju varje helg.
Ja, nej, men det är ju så. Det är ju vårt intresse. Det är du och jag som brinner för det här. Men det är som sagt, beslutet vi tar nu är ju också som vi sa, det privata, det är ju familjerna. Din familj och min familj. Så vi måste ju få det här att funka och gå runt. Och vi har ju valt att ta det här steget. Och det som du sa, att vi var ju där på knäna ett tag. Att vi kände bara att vi orkar inte. Vi får ta ett beslut. Det var faktiskt innan vi sa att vi skulle säga upp oss också. Alltså det första som hände är ju att ekonomin, den privata ekonomin, eftersom vi aldrig tar betalt för någonting, någon utredning som vi har gjort. Och det måste vi ändra på. Det går inte annars. Vi lägger ut så mycket pengar så vår privata ekonomi gick i botten.
Mm. Och det har vi faktiskt gjort nu. Nu har vi lagt in den produkten i shoppen efter lyssningar av de som följer oss. Att precis. Ni måste ta betalt som vilken hantverkare eller vilken tjänst som helst egentligen.
Ja. Nej, men det går inte annars. För att det var det beslutet vi tog redan där. Att vi måste få till en ekonomisk grund egentligen för LaxTon. Så inte det äter det privata. Så inte jag har råd att köpa toapapper. Betala min hyra. Betala min el. Och det var första som vi gick ner på knäna där. Och sen lyfte det lite grann och då kände vi. Då tog vi på säkert 2 år till. Och då till slut så började kropparna, hjärnan, allting börjar bara. Det blir att, eftersom du aldrig pausar. Mm. Vi har inte pausat någon gång sedan 2014 egentligen. Man hinner inte pausa. Det är så mycket som ska göras. Man är hela tiden. Och ju mer, vad ska vi säga, vi hamnar i fokus i media. Ju mer har vi dragits åt alla olika håll. Och försöker ställa upp allting. Och det vill vi verkligen göra också. Men då börjar vi också märka att det är något som händer med en själv. Man är ju på väg att gå sönder. Alltså. Och då sa jag till dig att jag kommer inte palla mer. Det kommer inte gå. Vi måste nog snart sätta oss ner och ta ett beslut.
Så det är nu äldre med också. Så det är klart.
Nej, men det är som är grejen också. Då, när man känner att jag är redo att riska. Jag är redo att riska allting för att LaxTon ska kunna lyfta ordentligt. För det var så här, att ha 2 jobb så är det andra jobbet det som håller en tillbaka. För du är ju där mellan 7-4. Och sen kommer du hem och så ska du kötta LaxTon efter att ha käkat eller om du har tränat. Och sen ska du kötta LaxTon till 11. Och sen ska du upp 6 och du höll på så här. Och sen kom helgen och ska du väg på en utredning. Och det är säkert fler som vet vad jag snackar om, men det tar. Mm. Och nu att kunna falla tillbaka lite grann och köra LaxTon och göra det här som man verkligen vill göra, det är ju det bästa.
Mm. Men för alla, det är så en själv och för er som följer oss och får mer content på kanalerna och men det är ju som sagt få förunnat att faktiskt kunna satsa på sin hobby.
Ja.
Något som man tycker är roligt och göra det heltid.
Ja, det är ju helt galet.
Jag tänker så här att vi börjar närma oss, vi har kommit fram till LaxTon, vi pratar lite grann om det nu och det här beslutet vi har tagit. Och jag tänker att vi rundar av den här podden för den här gången.
Mm.
Och tänker att vi kommer gå in mer på LaxTon, starten, mycket av det vi har gjort och vad planerna är framåt också. Men det kommer i nästa avsnitt.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat. Så ses vi och hörs i nästa podd.
Yes.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.